Yle. Här i studion fortsätter vi prata om fastighetsjuridik. Med mig i studion här är Marina Furujem som är alltså expert på fastighetsjuridik. God morgon.
God morgon.
Du har varit med hela timmen, hela den här morgonen. Hur känns det att göra morgonradio?
Ja, det var ju lite tidigt men att nu vänjer man sig säkert.
Välkommen till klubben. Hörde, förra veckan pratade vi ganska mycket om ett uppmärksammat fall på Marud. Det som skulle vara ett drömboende, en stor sexrummare med fantastiska utsikter över Östra Helsingfors och vattnen. Hyrdes av ett gäng vänner, kompisar, de byggde kollektiv där. Rätt så snart kom det fram att inomhusluften är dålig, hyresgästerna fick utslag, problem med andningen och det anlitades både hyresvärden lät en familjemedlem granska det här huset, tyckte inte att det var något problem. Och hyresgästerna tog in sen experter som visade på mikrober och otätheter, dålig ventilationsluft och allt sånt här. Vem har rätt och vem har fel till exempel i ett sånt här fall?
Oj, det blir svårt. Alltså tyvärr, det låter ganska vanligt. Det finns jättemycket hus i dagens läge med dålig inomhusluft. Sen det att har vi faktiskt mikrobskadade konstruktioner eller är det fråga om någonting annat, så det måste man ju reda ut. Vem har rätt, vem har fel? Den som kan bevisa att det finns mögel, så då är det ju bevisat. Alltså det är ju fråga om egentligen det att vad har vi för material som bevisar vad. Det att någon kommer och säger att jag upplever ingen skada här, så det berättar ju kanske inte ännu någonting. Nu är det ju i sådana här inomhusluft problem och mögelskador, så nu gör vi ju det faktiskt så att vi tar också prov och skickar in dem och granskar så att vad är det för mögelsporer vi har här. Alla mögelsporer är ju inte farliga för hälsan till exempel, utan vi måste ta reda på vad det är för mögel här och är det direkt skadligt för hälsan att bo där eller är det inte. Och för att kunna möjligtvis göra reparationer så måste vi veta vad vi ska göra de här reparationerna. Att har vi mögel i grunden, i konstruktionerna, i väggarna eller är det då fråga om bara att förbättra till exempel ventilationen. Så att det börjar ju nog allt med från det att om man misstänker någonting så måste man undersöka det och då kan du ta inomhusluftsprov och om de påvisar att där finns några mögelsporer så måste vi försöka lokalisera dem var den här skadan egentligen finns.
Situationen alltså där på Marud handlar om det att det är ett kollektiv som bor där, upp till ungefär 9 personer inklusive då barn, medan hyresvärden upplever att det har bott närmare 20 personer och han har räknat ut att de använder väldigt mycket vatten och duschar väldigt mycket och därför duschen är konstant igång och därför har det blivit fukt i bostaden och därför så är det som har orsakat de här problemen. Vem ska man tro på där i det skedet sen?
No, jag brukar alltid säga att det är fråga om, alltid om vi har en tvist så har vi 2 olika åsikter. Det måste man komma ihåg. Att det finns alltid den som säger att det är någon annan som har orsakat den och vi som säger att det är någon annan som har orsakat den. Och det är fråga om bevisning. Det kan ju hända att duschen har använts så mycket, men då måste man fråga sig att användes den faktiskt för mycket eller borde också den här byggnaden ha tålt att man använde duschen ett visst antal gånger. Att använda någonting faktiskt som man kan säga att de här hyresgästerna orsakar genom vållande, det vill säga gjorde någonting fel. Utan nu borde ju ett vanligt hus också tåla att man går i duschen och luften, den här ventilationen ska vara tillräcklig för att torka upp efter duschen till exempel. Så det är ganska många frågor man måste utreda. Men det grundar sig allt på egentligen det att vem kan bevisa vad. Om vi har ett hyresförhållande och vi inte har avtal om underhållet på någonting sätt i hyresavtalet, så är det ju hyresvärden som i grund och botten ansvarar för underhållet. De har gjort ut en byggnad eller en lägenhet för att användas för boende. Då ska den kunna lämpa sig för boende. Där ska inte finnas några hälsorisker. Och det är liksom utgångsläge. Om vi kan påvisa hälsorisker så ska hyresvärden göra någonting åt saken, det vill säga göra sådana reparationer att den kan användas för boende. Under tiden så har hyresgästen egentligen rätt att få hyresnedsättning eller till och med bli befriad från hyran om man inte kan bo där. Och reparationen som sagt göras så snabbt som möjligt på grund av att de där faktiskt finns hälsorisker. Sen om hyresvärden då efteråt påstår att den var orsakad genom vållande av hyresgästen har gjort någonting fel, så det finns ju en möjlighet att man vänder det då tillbaka och kräver kostnaderna av hyresgästen. Visst finns det, men då måste man också kunna bevisa att nu har det orsakats på grund av det här och det är hyresgästen som har gjort någonting till exempel felaktigt.
Hyresgästerna i det här fallet, de är lite nämligen rädda för sin hyresvärd. Jag ska spela upp en klipp ur en intervju om hur det går till bland annat i interaktionen med hyresvärden.
Och dessutom var det förra torsdagen som jag vaknade och trodde att min rumskompis då var i huset och sa god morgon, och då svarar en främmande mansröst och han står här inne i huset utan att ha kommit överens om en tid att komma in i huset. Så är han här och tar fotografier. Han är inne i det här mikrobrummet som är mitt rum för tillfället med mina personliga saker och går igenom mina saker. Jag blev fruktansvärt arg faktiskt överhuvudtaget att han som en vuxen människa tillmötesgår oss på det här viset och dessutom försöker skylla problemen på oss.
Så sa alltså Linda Sik som är en av de inneboende i det, som bor i det här huset. Tankar, kommentarer, reaktioner, funderingar?
No, alltså det är klart att man får ju inte gå in i andras lägenheter. Det är ju skyddat av hemfriden eftersom du bor där. Så att du måste alltid som hyresvärd, oberoende om du själv går eller du skickar någon representant och går för din del, så måste du meddela och komma överens om när du kommer på besök på förhand. Det finns inga tider att det är en vecka eller hur många dagar före du måste meddela. Man rekommenderar att enligt god sed så en vecka före är bra att meddela att vi kommer och granska lägenheten och så ska man borde egentligen komma överens med den här hyresgästen att när det passar. I praktiken så går det oftast tillväga så att man skickar en lapp och säger att vi kommer den och den dagen och då den och den klockslaget, att om min tidpunkten passar är så ta kontakt och då vet man om det på förhand. Hyresgästen har ju rätt att vara närvarande alltid när någon kommer på besök i din egen lägenhet, för som sagt det är ditt område du bor där. Sen klart om det skulle vara någonting riktigt akut, det brinner i lägenheten eller du har ett rör som har sprungit läck och du har vatten överallt, så då får ju hyresvärden nog gå snabbare in också, till och med utan att meddela hyresgästen. Men det lät inte här riktigt som det ska vara i fallet i det här case, så att där har nog hyresvärden klart gjort fel.
Finns det någon straffpåföljd på det att man gör så som hyresvärd?
Egentligen är det fråga om möjligtvis ett hemfridsbrott och då kan man kontakta polisen. Alltså, du får inte gå in i andras lägenheter och då bryter du mot hemfriden om du inte har tillstånd på det hela. Så att där kan ju hyresgästen fundera att vill de kontakta polisen och fundera på att göra en brottsanmälan.
Hur medvetna är hyresvärdar om sådant här? Hur många sådana här fall har du till exempel sett där hyresvärden har gått in med egen nyckel?
Tyvärr finns det nog av dem och jag tror att det är ganska mycket missbruk att nu vet hyresvärden att de inte får gå in, men att de tycker väl att det här är min egendom, att jag får väl göra vad fanke jag vill. Och det är det ju inte. Så när du har hyrt ut det åt någon annan så har du gett bort rättigheterna till den mån att du får inte gå när som helst i den här lägenheten fast du är ägare, utan du måste bara ta i beaktande att någon annan bor där och det är deras hem. Och då måste man komma överens om när man går. Men tyvärr hör vi ganska ofta om att det också missbrukas ganska mycket också med unga människor, studerande som kanske inte vet sina rättigheter så mycket och så utnyttjas den här situationen.
På tal om det här med rättigheter, jag har alltså med mig i studion Marina Furujem som är expert på fastighetsjuridik. Vi har pratat jättemycket om det att exempelvis Esbo stad begränsar då rätten till att använda trampolin på sin privata bakgård och sånt här. Vad allt kan man förbjuda i ett hyreskontrakt?
Egentligen så nu kan du förbjuda ganska mycket ett hyreskontrakt om du har en bra motivering. Men man utgår från det att du får inte liksom, för mycket förbjuda sånt som hör till normalt leverne och boende. Det vill säga du får inte liksom börja påverka att människor inte faktiskt kan utnyttja den här lägenheten som boende. Men man har ju redan tidigare accepterat att du får förbjuda rökning till exempel om du har en motivering. Du får förbjuda husdjur om du har en motivering. Och då motiveringen är ju oftast det att slitage på lägenheten eller till exempel att man vill spara den för sådana som har allergier i framtiden. Så att nu finns det hemskt mycket du kan förbjuda, men sen till exempel att du skulle börja förbjuda att när du får laga mat eller när du får gå i duschen eller använda toaletten eller någonting liknande, så det börjar sen bli sånt som inkränkar på ditt möjlighet att använda lägenheten till normalt boende, och det får du ju inte göra. Jag tänker på förra veckan tror jag det var, så hörde vi om den här historien där någon hade fått en lapp om att du får inte använda kranen på toaletten efter 9 på kvällen. Men det var dock en granne som hade börjat klaga på det. Men det här är ju sånt här som vi skrattar åt och tänker att nej, men herregud, att nu får du ju använda ditt lägenhet i normalt boende. Du får gå på toaletten också på natten. Det är ingen som kan komma och säga åt dig att du gör någonting fel. För det är fortfarande din lägenhet och normalt boende är okej, det är acceptabelt och det kan vi inte inskränka på.